Det här är hashtag 036hockey med Alexander, Henrik och Mattias.
Varmt välkomna ska ni vara till premiäravsnittet här av hashtag 036hockey. Och det är Alexander Palombo som rattar den här podden tillsammans med Mattias Andersson och Henrik Skoglund. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
Tack så bra.
Vad är syftet med den här podden?
Ja, det är att uppmärksamma den lokala hockeyn, den breda hockeyn i Jönköping och inte bara HV71s SHL-lag, utan det finns så mycket mer och det vill vi visa, lyfta fram det. Det finns ju HV Dam då, i SDHL, HC Dalen i Hockeyettan och Black Wings i Division 4. Sen har vi juniorlagen då i både HC Dalen och HV71 som förtjänar att lyftas fram lite också, tycker vi.
Men också gå in lite grann på World Cup som stundar här. Premiären går ju av stapeln 17 september där. Sverige spelar dock inte förrän 18 september, men vi ska diskutera lite inför det också.
Absolut, det ska vi göra. Men vi har pratat lite om vad syftet med podden är, men är det någonting som vi kommer rikta in vårt största fokus på, eller är det just bredden?
Det är väl just bredden. Vi vill ju liksom symbolisera, vi vill få fram alla lokala klubbar och diskutera dem lika mycket så att det finns ett stort intresse kring den här podden, så att det inte blir enformigt.
Om ni lyssnare känner att det är någonting intressant som vi borde prata om, mejla oss gärna på 036hockey@hockeystaden.se. Vi inleder med World Cup och jag bollar ut den första frågan. Hur kommer det sig att man sätter starten av SHL samma dag som World Cup drar igång?
Det är ju en väldigt bra fråga. Nu ska ju de börja matcherna 18.30 istället för 19.00 där, så att man kommer hinna se Sveriges matcher som börjar klockan 9. Men ändå känns det ju som att alltså det kommer ju bli väldigt stort intresse kring World Cup när det drar igång. Och det känns ju som att man kommer ju hellre fokusera på World Cup än SHL när det går av stapeln 17 september. Sen är det ju så att de hade ju träningsmatcher, de har ju träningsmatcher som de kommer spela 10 september. OSL flyttades ju till 17 september just av den anledningen, eftersom att de spelar i Skandinavien bland annat. Men varför kan man inte sätta SHL-premiären efter World Cup har spelats färdigt, kan man ju undra.
Tror ni att folk är sugna på att se två matcher per kväll som det blir vissa dagar då? Dels med sitt favoritlag i SHL och sen direkt när man kommer hem så blir det på TV:n.
Det är en bra fråga. Det känns som att det kan bli lite för mycket kanske. För man kommer ju vilja se matcherna under nätterna också, tänker jag. För Kanada och USA, de är ju högintressanta.
Henrik Skoglund, vad kommer du bänka dig framför? Är det SHL eller kommer det vara World Cup som är första prio för dig?
Ja, det är nog faktiskt så att det kommer bli World Cup faktiskt. Till en början här då, till Sverige utslagna i alla fall.
Av vilken anledning då?
Ja, det är ju det här att få se de absolut bästa i världen mötas. Det är väl inte riktigt på samma nivå i SHL, utan att vara elak. Och det ska bli kul att se de här Lundqvist och också då Niklas Hjalmarsson. Vi är en lokal hockeypodd och vi har ju Niklas Hjalmarsson från trakten, från Eksjö från början. Man spenderade hela sin juniortid i HV71 och spelar nu i Chicago och har vunnit 3 Stanley Cup på de 7 senaste säsongerna. Så att, det ska bli intressant att se. Nu är Kronvall skadad här och det känns lite som att Hjalmarsson har samma spelstil som Kronvall och jag tror han kan få sitt genombrott faktiskt i det svenska folkhemmet, om man nu kan säga så. Här. Han kan spela riktigt tufft och
Och sen har vi även Erik Karlsson som jag anser är världens bästa back. Han kommer ju från Landsbro. Så han kommer ju bli väldigt intressant att följa under den här turneringen som kommer. Han var ju fullkomligt lysande under OS-turneringen 2014 där i Sochi. Så det ska bli riktigt spännande att få se hur mycket han kommer få spela och hur mycket han kommer dra det stora lasset för Sverige. Men jag tror att Sveriges chanser kommer bli rätt stora faktiskt.
Är det några andra namn som vi har som vi tycker är extra intressanta i truppen?
Nej, jag måste bara flika vidare här på Erik Karlsson. Det är ju en härlig personlighet. Jag har aldrig träffat honom själv, men de som har det kan ju vittna om det. Och faktiskt en ögonvittnesskildring från en hockeyskola när Erik Karlsson var 10 år. Och henne jag känner var på den hockeyskolan också. Och det var Stefan Liv gäst, David. Och efter då man var på is och allt det där så var det frågestund och ungarna frågade ju allt det där normala. Liksom, vad har du för benskydd och hur har du för att rädda pucken och allt det där. Och sen reser sig 10-åriga Erik Karlsson upp. Och nu ska jag försöka imitera Vetlanda-dialekt där. Stefan, hur många tjejer har du legat med egentligen? Och hela den där salen brast ju ut i skratt. Ja, men han kan bjuda på sig själv. En riktig joker som man säger.
Men om vi ska gå vidare lite djupare i diskussionen kanske. Vad har vi tankar kring turneringen?
Det är ju ett nytt upplägg bland annat där man lägger in North America som lag. Då har man de yngsta spelarna i Nordamerika, det vill säga Kanada och USA. Där man kommer sätta Jack Eichel i samma lag, Connor McDavid, Austin Matthews som kommer bli otroligt intressant. Jag tror att de kommer inte vara lätta att slå, det tror jag absolut inte. Och sen har de lagt in lag i Europa där man blandar lite ifrån olika länder ifrån Europa. Man har inte till exempel Danmark, man har inte Slovakien, utan man delar ihop dem lite grann. Och det tror jag också kan bli intressant. För jag tycker verkligen att en sån här turnering ska innehålla alla de bästa spelarna. Och det har de faktiskt lyckats med i det här upplägget. Så får vi se.
Men just i det upplägget, det blir lite som att det blir ett toppat NHL-lag kan man väl ändå säga.
Ja, det blir ju lite grann som All-Star.
Det är lite NHL 2013 liksom.
Precis.
Så här, TV-spel. Lite över det, och det är någonting jag har tänkt på också faktiskt, att jag är lite motståndare till de här kombinationslagen. Europa och alltså det är jättekul att Zuccarello och alla de här får vara med och som vars nationer kanske inte hade kunnat mäta sig, men det är ändå det här nationskampen man är ute efter lite. Det har varit fantastiskt att få se semifinal Tjeckien mot Slovakien, lite ja, det är inte hat mellan länderna, men liksom derbykaraktären, och det kan vi fortfarande få se givetvis, men då är det ju Kanada och USA. Jag ser inte. Tjeckien, Ryssland finns ju också lite rivalitet emellan i och för sig. Men jag saknar lite den här nationskampen.
Men sen har vi ju finalupplägget där också. Där de spelar bäst av 3 i finalen istället för det klassiska upplägget där man spelar en utslagsmatch. Och sen går de ju direkt på semifinaler där ettan i respektive grupp möter 2:an och sen den andra. Så det ska ju bli lite intressant att se. Det blir ju en rätt kort och intensiv turnering, men jag tror att den kommer bli riktigt intressant.
Vad tror vi om Sveriges chanser?
Ja, alltså jag är faktiskt väldigt optimistisk när det gäller Sverige. Jag följde Sverige under hela OS där. De fick skador, Zäta kunde inte vara med, Bäckström, doping, ja, fast det inte var doping där. Så jag tror faktiskt att om Sverige kan hålla sig hela med det här laget som de har nu, ja, Sten är skadad, men de får in Raquel där. Jag tycker att Sverige har så pass bred trupp att de verkligen kan utmana om de ädlaste medaljerna. Givetvis Kanada kommer vara riktigt bra, men jag tror faktiskt Sverige har en riktigt stor chans.
Men just det här att Sten faller bort på grund av skada om man tar in Raquel. Raquel är inte en riktig sån spelare som Sten.
Samtidigt så har de ju andra spelare också, så jag tror att man kan fylla ut hans roll ändå. Givetvis är han en allround-spelare som kan spela i powerplay, boxplay, det mesta. Så han kommer bli en förlust. Men Sverige har väldigt bred trupp, så det kan gå ändå.
En intressant, det är ju lite det. Jag är Rickard Grönborgs första mästerskap som huvudcoach. Han har ju funkat jättebra som för juniorkronorna och som assisterande i Tre Kronor. Men det här blir hans första riktigt stora test. Det ska bli intressant att följa, tycker jag. Hur tror ni att han hanterar det?
Det känns som att han är lite av en riktig vinnarskalle, men det är klart, det kommer ju bli en väldigt tuff utmaning för honom. Så det gäller ju att de får ihop laget på bästa möjliga sätt.
Sen vill jag bara varna för en outsider också. Får jag göra det?
Absolut.
Finland, tror jag. De har De har många unga, talangfulla killar här nu. Som Patrik Laine exempelvis. Och får de ihop det rätt till en början, då kan de gå riktigt långt, det tror jag.
Ja, det ska bli intressant att se. Men om vi ska runda av lite grann då. Vilka tror vi tar hem turneringen? Som avslutningsvis.
Kanada.
Sverige.
Ja, det är frisk våga att hälften vunnit lite där, Mattias. Men ja, jag vet inte riktigt. Jag är nog inne på Kanada också. Men jag, nu det här med, i och med Finlands trupp är också intressant. Så jag, ja, jag säger Finland bara för att du sa Kanada, Henke.
World Cup i all ära, men vi har ju den lokala hockeyn som drar igång här nu i september. Vad HV71, vad tror vi om dem?
Ja, det ska bli intressant att se här nu hur det går. För att förra säsongen, jag tyckte inte att HV71 presterade på topp i kvartsfinalserien. Det är då när det verkligen gäller, men man torskar med 4-0. I matchen mot Skellefteå som rent av bara körde över ett HV71 som såg otroligt svagt ut, men som faktiskt såg ändå ganska pikt ut under i alla fall mitten på säsongen, strax där innan juluppehållet. Så jag vet inte riktigt vart de står.
Det känns som att de ser ju väldigt liknande ut från förra säsongen, där de har tagit in Teemu Laine och så har de ju Albrandt, Törnberg, Tedenby sen tidigare, men det känns på något vis som att de här spelarna har faktiskt gjort sina bästa dagar. Jag tänker på Törnberg, Davidsson, Voutilainen, när de hade en kanonkedja där. De är inte riktigt i den formen som de var på den tiden. Så det känns som att HV kommer vara, ja, ett mittenlag ungefär i SHL skulle jag tro faktiskt.
Ska bara påpeka att Teemu Laine är ju som ett nyförvärv. Han är tillbaka efter skada.
Precis.
Där då. Ja, jag håller med dig där, Mattias, faktiskt. Det är inte den här vinnarkulturen längre i HV som det var på den tiden när Voutilainen och Davidsson och Törnberg höll HV. Men det tror jag faktiskt lite beror på det här att Davidsson har slutat, Pelle Gustafsson har slutat, David Petrasek har slutat, ja, och Stefan Liv finns inte kvar längre då. Och det var ju lite de som drev det här laget framåt. Det gick inte att fuska på träningarna liksom, för då var de där och det behövdes ingen tränare som var på lata spelare så att säga, utan det, då fick de sina lagkamrater efter sig istället. Och jag vet inte riktigt, men det känns inte som att det är riktigt den kemin i HV längre, men får ju hoppas att de håller på att bygga upp någonting liknande. De har ju kvar Törnberg från den tiden exempelvis, och han är ju en riktig träningsnarkoman. Hoppas att han drar med sig många i det här liksom. Tedenby kan säkert också driva på det, så att det känns lika sluta lite hur som helst.
Men ett ruskigt hett nyförvärv är väl i alla fall Linus Söderström på målvaktssidan.
Ja.
Ja, det kan man ju hoppas, alltså med tanke på det han presterar junior-VM så är han ju absolut en potential. Men jag ser ändå honom som ett litet frågetecken. Man vet inte riktigt vart han står just nu, men om han får chansen att utvecklas den här säsongen så kan han bli riktigt bra. Absolut.
Men du och jag, Mattias, vi var ju och kollade på CHL-matchen mellan HV71 och
Sheffield Steelers. Där.
Precis. Den som spelades här i Jönköping i Kinnarps Arena. Och många lag, de tar ju inte CHL på fullaste allvar, kan man väl säga, smått och gott. Men absolut, en vinst med 5-3 mot Sheffield Steelers, det, ja, och 5-2 borta. Vakt.
Ja, alltså när vi såg matchen så var vi eniga om att de såg inte ut som att de hade den här riktiga spetsen. De fick inte till de här absolut farligaste målchanserna. Vi ska komma ihåg att det var första tävlingsmatchen för dem. Men man ser ändå liknelser ifrån förra säsongen ändå, att man har liksom inte den här superspetsen genom att vinna med, alltså man ska ju faktiskt vinna med lite mer kan man tycka mot ett engelskt lag. Nu gjorde Sheffield en hyfsat bra match, de spelar som ett lag och och vi fick inte till de här absolut farligaste chanserna.
Nej, men det var just det här lite fegspel från Sheffields sida. De vet ju att HV71 är ett bättre lag på pappret liksom. Då, det enda de ville göra, de slog ju icing på icing på icing, och sen när de kunde ta sig över röd och dumpa pucken, ja då gjorde de det, men då åkte fyra och bytte, så hade de en som alltså satt press högt upp i banan. Men jag menar, HV71 ska ju vara så spelskickligt så att de ska ju bara kunna ta sig ur i de situationer och kontra, eller har jag fel?
Absolut, jag håller helt med. Det känns som att de behöver steppa upp inför SHL-säsongen. Givetvis är det ju bara försäsong och man ska inte dra för stora slutsatser, men ja, det känns som att HV har mycket att bevisa.
Jerry Andersson som är assisterande coach i Sheffield Steelers tyckte att Salzburg var ett mycket bättre lag än HV. Och då torskade Sheffield med 7-1 mot Salzburg, tror jag. Och visst, då kom inte Sheffield upp i samma nivå som mot HV, men han tyckte ändå att österrikarna var bättre. Och det känns ju kanske inte så bra att höra då som svensk att ett österrikiskt lag är bättre. Jag har en tänkte på det, Alexander, när du pratade om Linus Söderström där. Pettersson Wenzel, han gjorde en riktigt bra säsong förra säsongen, men för mig så var det lite utav hans genombrottssäsong. Han har stått väldigt länge i SHL men aldrig kanske fått det där definitiva genombrottet. Nu är det här, som alla säger då, svåra andra året. Kommer han kunna leva upp till det? Vad tror ni?
Ja, det tror jag. Men det som är nu det är att de har två otroligt bra målvakter. Det är Pettersson Wenzel och sen så har de Linus Söderström. Jag tror på Söderström efter det man såg i JVM. Alltså han är en målvakt som absolut kommer bli en av Sveriges bästa genom tiderna, tror jag. Det vågar jag påstå, för att så länge han kan hålla ihop det liksom psykiskt, så tror jag absolut att både Söderström och Pettersson Wenzel kommer kunna hålla ihop det bra tillsammans med de övriga spelarna i HV71.
Det känns även som att Törnberg kommer få en bättre säsong målmässigt, poängmässigt, än vad han hade förra säsongen. Det är ofta så att det tar ett år efter återkomsten från KL för spelarna att komma in i det igen, och det såg vi inte minst på Tedemy som gjorde sin andra säsong förra säsongen efter sin utflykt. Och nu är det dags för Törnbergs andra säsong och jag tror att han kommer steppa upp rejält, så det finns en line som är tillbaka nu då i förhoppningsvis gott slag. Han har fått träna mycket rehab och byggt upp sig själv liksom, och Johan Lindbom kastades in i det lite förra säsongen mitt i sommaren, han hade inte planerat, nu har han hunnit det, plus att han har fått Stefan Lillislund och Niklas Ram bredvid sig som är rutinerade tränare, så jag tycker faktiskt att det finns fog för optimism i HV ändå, inte SM-guld, men jag tror det kommer gå bättre än förra säsongen, och med lite flax så ska de nog kunna lägger det där kvartsfinalspöket bakom sig.
Från SHL till Hockeyettan Södra och närmare bestämt HC Dalen. Vad tror du om Dalens säsong, Henrik?
Ja, jag tror att det kommer bli bättre än förra säsongen. Man ska veta att förra säsongen så var de faktiskt på väg mot playoff. De ledde vårserien, den här serien som blir efter jul då, för de som är kvar i Hockeyettan Södra som inte går till Allettan. Vi behöver veckla in oss i detaljer här, men de ledde den serien väldigt länge, men sen var det precis ungefär som att de här unga och lite orutinerade killarna, oj, vi jagade, det är vi inte vana vid, så de tog 2 poäng på de 7 sista matcherna, och då går man inte till playoff självklart, men har de lärt sig den läxan så tror jag faktiskt att det till och med kan bli Allettan för dem i år.
Nej, men för just det här i vårserien förra säsongen, lite så här, vad var orsaken där? För att de förlorar ju mot lag som de egentligen borde ha slagit så där rakt av efter 60 spelade minuter. Alltså Varberg är ju ett sånt lag som ja, är både sämre på pappret, men också liksom som man såg under, alltså innan jul, att HC Dalen är ett mycket bättre lag än Varberg, men ändå så åker man på torsk mot dem i vårserien. Hur?
Nej, men det handlar just det jag sa där, att de det, lite det här spöket hjälp vi jagare som kom i kapp dem där. Det är det jag tror att det beror på.
Var det något spelmässigt som inte fungerar också, eller var det bara just det spöket som du talade om?
Ja, jag tror faktiskt det, för de spelade väldigt bra. Jag menar, ett fint spel, alltså har man väl lärt sig det så har man ju det med sig, då går man in på de mentala bitarna sen då. Så att det är klart att de inte spelade lika bra under de här 7 sista matcherna som de gjorde under de 7 första i vårserien, men det berodde på det mentala, hävdar jag. Du såg ju också de flesta matcherna, Alexander.
Precis.
Och vad tror du?
Nej, men det som jag tycker att Dalen måste bli betydligt mycket bättre på, det är pucktransport från egen zon, ta sig ur, liksom komma över egen planhalva på ett effektivt sätt. Många gånger kladdar man mycket med pucken i egen zon och det straffade sig bakåt, inte bara en gång eller två gånger, utan det var flera gånger under sett över säsongen. Och det är inte acceptabelt om man ska ta sig till allettan, tycker jag. Utan ska man vara där och kriga om en plats upp till allsvenskan, ja, då ska man fasiken se till liksom att spelet byggs ordentligt från egen zon och att man tar sig uppåt i banan. Jobba med bredden har de i spelet. Det de måste säkra det är liksom att pucken tar sig från egen zon på ett effektivt sätt.
Jag tror att det är en av de bitarna som de har jobbat med här nu på försäsongen. Det är helt rätt som du säger det. Och det är nog sånt som de har, ja, som de jobbar med helt enkelt. Sen får vi se ifall det lyckas. Det kommer bli en hård kamp, det ska vara klart för oss. Dalen har värvat väldigt intressant, det har de gjort, men det finns lag som är starkare. Troja, Vimmerby,
Tranås bland annat, Kallinge, Ronneby.
Ja,
inte kanske topplaget,
men det är ju runt där. Runt strecket kommer det ju vara, precis som du säger, Mattias. Dalen, Tranås och Kallinge. Sen har vi de här kanske obestridliga topplagen då, som är Vimmerby, Kristianstad och Troja. Jag tror att det kommer bli svårt för lagen bakom att ro på dem. Men ja.
Men nu så ser ju upplägget ser ju annorlunda ut nu gentemot vad det gjorde förra säsongen. Det är ju 5 stycken lag som går till allettan direkt från varje serie. Mm. Och det är alltså 4 serier. Det är Hockeyettan södra, norra, västra och östra. Och då är det ju 1-5 i vardera serie som går vidare till allettan. Och det är södra och västra, om jag inte missminner mig, helt jättegalet, som ska kriga mot varandra. Och så är det östra och norra som kampas om och kolla vidare sen.
Precis. Och här tycker jag att Hockeyettan har gjort en väldigt bra grej. För i och med att de har ökat lagen som går till allettan från 16 sammanlagt då till 20 nu, så har de minskat ner på lagen som kan gå bakvägen via playoff från vårserierna. Och det tycker jag är jättebra, för just det här som du pratar om, Alexander, att de från östra serien får åka upp och möta norrlagen. Det är väl klart att ligger man där på gränsen och har lite halvtaskig ekonomi, då kanske man... Nu säger jag inte att det har varit så, men man får bort det där snacket och misstankarna från folket runt omkring att men de la sig i sista matchen för de vill inte flyga upp till Piteå och till de här ställena, utan de går bakvägen istället. Och det får man bort nu, för det kommer bli betydligt mycket svårare att gå från vårserierna och ända till kvalserien och uppåt. Så det tycker jag är bra. Sen personligen så är jag lite skeptisk mot att det ska vara så många lag som 20 lag i 2 allettor. Jag tycker att det tar bort lite grädden, om man säger så, på hela säsongen. Jag tycker det ska vara få lag, då verkligen de bästa lagen som går vidare. Samtidigt som vårserierna också då blir lite urvattnare. De kommer avgöras på 7 lag, 12 matcher. Och Hockeyettan är utvecklingsliga. Du behöver mer än 12 matcher efter jul, exempelvis.
Känns som ett väldigt långt upplägg, Hockeyettan.
Ja, precis. Hur menar du med långt?
Nej, men att det är väldigt långdraget. Det är väldigt lång. Mycket serier och mycket matcher, och det känns lite svårt att följa med där, upplägget.
Ja, men jag tror att jag tror inte att det är så svårt egentligen.
Det blir ju ganska logiskt om man väl sätter sig in i det och läser om det. Det är ju det, vad som kan verka som världens ekvation när vi sitter här och diskutera lite grann. Det räcker med att läsa lite. Allting går att hitta på Hockeyettans hemsida om man är intresserad av att veta mer om spelupplägget. Så det, rubriken är: så spelas Hockeyettan säsongen 16-17, hela serieupplägget, om man känner för att klicka sig in där och kika lite grann på hur serieupplägget ser ut.
Precis.
Men om vi fokuserar nu på Dalen, nyförvärv. Är det någon där som du känner sticker ut lite mer än någon annan, Henrik?
Då skulle jag säga att... ja, det är två stycken jag tänker på i första hand. Det är Viktor Romfors och Max Örnskog. Två killar som har gjort ett fåtal SHL-matcher med HV71, men de har ändå gjort det. De har varit runt nu i andra klubbar i Hockeyettan, prövat sina vingar borta från hemstaden, Jönköping då, och nu är de tillbaka och de har gjort det helt okej i sina tidigare klubbar, Västervik för Romfors och Skövde för Örnskog. Och jag tror att de kan komma hem och bidra med en hel del faktiskt. Sen...
Romfors har spelat i Västervik förra säsongen. Han var ju en riktig poängsprutare i, alltså under juniortiden i HV71.
Ja.
Hade ju inte riktigt samma roll i Västervik förra säsongen.
Nej.
Hur ser du på det? Kommer han vara den här produktiva spelaren som kommer göra mycket poäng i Dalen?
Jag tror faktiskt det. För att han är ju självklart värvat i Dalen för att göra poäng. Men den pressen som det kan innebära, där har de i tuppen. David Fredriksson som är lagkapten. Den store ledaren i truppen liksom. Och det är klart att han tar mycket press från de yngre killarnas axlar. Han har ju varit med 30 år och spelat i SHL, vunnit SM-guld och hela det här köret då, så att, och det tror jag kan ge en sån kille som Romfors lugn och ro så att han kan komma in i det på ett bra sätt och börja producera igen. Sen hade ju han en roll där jag tror han blev skadad inför förra säsongen, men första säsongen i Västervik då gjorde han ändå en hel del poäng, fick spela powerplay och alltihopa där, så att han har nog inte hunnit glömma bort hur man gör. Jag tror inte.
Är det någon annan spelare i Dalens trupp som du vill understryka lite extra?
Ja, det är ju tuppen då. Självklart som vi pratade om innan. Sen har vi ju Erik Glimberg som är, ja, jag skulle vilja säga en av Hockeyettans mest underskattade spelare. Gör ett enormt jobb för sina lagkamrater. Städa undan för dem effektivt om man säger så, lägger bra pass på deras klubbor, sånt som inte syns i statistiken. Jag tror han kan utvecklas ännu mer i år och slutligen tar det där klivet upp till Hockeyallsvenskan.
Men fjolårets Dalenstjärna får man väl ändå säga, Tor Immo, finns inte med i truppen till den här säsongen utan gick till Troja Ljungby. Är det ett riktigt, riktigt tapp för Dalen?
Ja, poängmässigt tror jag det. Absolut. Men frågan är ifall de inte har värvat in spelare som liksom kan tillsammans ersätta honom nu då. Jag ser kanske inte någon som kan göra lika mycket poäng som han gjorde för sig själv, men vi har ändå Robin Byström som också spelade i Västervik då förra säsongen och fick en defensiv roll i fjärde kedjan. Gjorde inte alls många poäng. Men han har levererat tidigare på juniornivå. Rasmus Kronstrand ska bli lite intressant att se också. Ja, han har också gjort bra med poäng och var helt okej i Arboga förra säsongen. Och nu när han kommit till en bättre omgivning så tror jag att det kan lossna rejält för honom. Örnskog och Romfors då som vi pratar om. Sen finns det säkert någon som kan kliva fram från för Selle Larsson avslutade säsongen på ett fantastiskt sätt. Jag tror han kom tvåa i Dalens interna poängliga efter jul. Därvid, och har han bara behållit den formen så kommer ju han, sätter vi hela säsongen då, få en bättre utdelning. Så jag tror inte att det tappet av Torimo behöver bli så tungt faktiskt.
Jag skulle dock vilja passa på att säga att Niklas Bunstedt som var, han är en stor pjäs på isen och tar mycket plats, framförallt framför kassen i powerplay. Nu har han gått till Halmstad. Jag ser det som ett litet tapp just i powerplay, en sån stor spelare. Jag kommer ihåg Jag såg en match ute i Skanda Mäklare Center i slutet på vår serien förra säsongen, där han lyckas på något sätt liggandes på rygg vispa in en puck mellan benen i powerplay då. Liksom, han är bra där alltså.
Ja, jag har faktiskt tänkt samma tankar som dig där, Alexander. Att jag är lite... Jag vet inte om han ville hem eller om han inte fick nytt kontrakt eller hur det var. Han är från Halmstad. Men ingen aning om hur det var där. Men i powerplay så var han väldigt viktig för Dalen. Och det kan ju hända att den tyngden försvinner lite nu. Nu har han bara tuppen framför mål som är stor och tung. De hade ju Bunstedt där innan också då. Men... Nej, hoppas att någon för Dalen skulle kliva in och göra samma goda arbete för att störa motståndarnas målvakt i PP. Han gjorde också ett ofantligt bra jobb i boxplay, så vi kommer ihåg Bunstedt.
Vi lämnar hockeyettan bakom oss och blickar lite längre ner i seriesystemet och tar oss en titt på Black Wings. Vad kan vi säga om dem?
Ja, vad kan vi säga om dem? Division 4, Östergötland, ska de spela i även nästa säsong. Eftersom det inte finns någon Smålands 4. Då, och Black Wings har ju vunnit Division 4 två säsonger i rad, men de har tagit beslutet att inte gå upp. För att det kommer kosta alldeles för mycket pengar. Och personligen tycker jag både att det är rätt men även lite fekt. Men jag förstår dem alltså helt och fullt. Att de värnar om ekonomin för att föreningen ska finnas kvar även på lång sikt. Men det hade varit grymt intressant att se. De har vunnit serierna rätt i överlägset i fyran. Så det var grymt intressant att se vad de kan uträtta i Division 3 faktiskt.
Ja, det var förra säsongen, de vann ju 11 av 12 matcher. Det spelades ju bara 12 stycken matcher per lag i Division 4 i Östergötland. Och de hade en förlust och det var borta mot Finspångs AIK med 4-2. Och Finspång slutade i tvåa med 9 segrar. Och ja, Black Wings är ju, de har ju många gamla spelare som har spelat på ganska hög nivå.
Ja.
Och en värvning till Black Wings den här säsongen, det är ju Victor Wallin.
Precis. Ja, han gjorde ju så sent som
förra säsongen här, va? I Division 2.
Jajamän.
43 poäng på 34 matcher. Det är ju väldigt anmärkningsvärt att han väljer att spela i Division 4 där.
25 mål och 18 assist på 34 matcher i Division 2. Så går man ner två stycken serier och spela i Division 4. För mig är det ganska så ofattbart lite. Framförallt också då när han representerade HC Dalen säsongen 2013-2014, där han gjorde 73 poäng på 29 matcher. Alltså 73 poäng på 29 matcher, 49 mål och 24 assist. Det är ju galet. Och så väljer man att spela på den nivån.
Ja, han har, nu känner jag till det här, han har ju ett bra jobb som tar mycket tid. Han börjar även bli till åren, fyller väl 30 år om man inte redan har fyllt 30. Och då kanske man inte är på jakt efter poängrekord i ettan och tvåan. Då kanske man vill spela lite mer för att det är kul. Men han har familj också och barn som också tar tid. Så på så sätt förstår jag det, men det är klart att det har varit kul att få njuta av honom på ettan nivå liksom, i alla fall ännu några säsonger. Men han ska ju spela för Black Wings här nu fram till 1 december, men sen ska han faktiskt gå över till Nittorp och spela för dem i Division 3. Och det ska jag vet faktiskt inte riktigt varför, men hans farsa har spelat där, tror jag, avrundade sin karriär där, Hasse Wallin, som alla HV-supportrar känner till. Så det kanske är någon sån där sluta cirkeln lite grann, någon sån grej, jag vet inte. Men de matcherna Black Wings kommer få ha honom i sin trupp, det är oj oj oj, det kommer bli poäng och mål. Ja, faktiskt, det tror jag.
Men just Black Wings också, om man ska prata organisationer runt Black Wings, de skickade ju ut ett pressmeddelande igår ifrån när den här podden spelas in. Och det ser ju proffsigt ut.
Ja, de som är runt i och runt föreningen gör ett enormt proffsigt arbete, och de har fattat grejen med att att liksom att det ska se professionellt ut. De spelar division 4, men de skickar ut pressmeddelanden som skulle kunna få en, ja, jag vet inte, statstjänsteman på regeringskansliet och gråta av lycka liksom. Att se det, det är loggan på, det är liksom fint typsnitt och allt det där, och det är ju lagets spelande general manager, målvakten Marcus Lyck, som ligger bakom väldigt mycket, och det är säkert fler personer också som gör väldigt mycket i Blackwings, men de lägger ner ofantligt mycket tid för att det ska se proffsigt ut. Och jag har hört att de har berättat det när de spelade i Smålandsfyran och mötte de här lagen som hade olika färg på handskarna och olika färger på damasken och alltihopa, då att de tyckte inte om det. Det är inte proffsigt liksom. De kör på sin enhetliga svarta färg, och det visar ju att man vill någonstans. De har en plan för hela föreningen, och det är därför jag känner att, ja, vad tycker ni om det liksom, det här att de har kapacitet i sin trupp, de har en väldigt stark trupp för att kunna lugnt enligt mig bli ett topplag i division 3, men de väljer ändå, för att hålla ekonomin i styr, att hålla sig kvar i division 4. Det finns flera anledningar än det också, men just ekonomin, vad tycker ni?
Ja, men det är väl lite, ja, jag känner väl mest att det är upp till dem. Vill de inte spela i division 3, då ska de inte spela i division 3. Men sen så skulle det vara otroligt kul, för alltså Smålands trean är ju ganska så intressant ur den aspekten. Det är ju liksom ett stort distrikt med många lag. Och om man kollar på Östergötland så har ju inte de lika många lag i trean. Och ja, men jag skulle vilja se dem där, men sen om de inte vill vara där, nej, då ska de inte vara där.
Nej. Och det ska vi väl säga där, och de kommer väl i sinom tid ta sig dit. Det är bara att som otålig hockeysupporter så vill man väl gärna att det ska ske redan, nu, men en vacker dag kommer de säkert vara där. Jag vill bara säga en sak till som är lite i samma ämne där, att för hela hockeyn i Jönköping så tror jag att det skulle vara väldigt, väldigt bra att vi har HV71 i SHL, vi har HC Dalen i Allsvenskan eller i toppen av den absoluta toppen av hockeyätan, och sen har vi Black Wings i tvåan om vi snackar kanske 5 år framåt då, för då blir det där naturliga flödet av spelare också. Platsar man inte i HV, då kan man gå ner i Dalen och spela. Platsar man inte i Dalen, kan man gå ner i Black Wings och spela. För det är ju skillnad på senior och junior ishockey.
Och då får man ju ändå speltid också. Då blir det lite spelare som man kanske känner igen sådär också. Det är ju skillnad på att gå till exempel från HC Dalen, och sen så ska man ju ta sig upp till Västra och spela i Vännäs eller något sådär. Alltså det blir så långt hopp, och om man ska byta klubb just för att utvecklas och få speltid sådär. Ja.
Många lägger av också för att när de lämnar junioråldern, de vill inte flytta, de kanske har fått ett bra jobb i Jönköping, och då är det inte värt det. Så att, därför tror jag att Black Wings lite högre upp i seriesystemet skulle gynna hela den lokala ishockeyn, plus att Dalen tar ytterligare några kliv framåt så att de är i den absoluta toppen av hockeyätan eller till och med i hockeyallsvenskan.
Vi ska prata lite om hockey också. Närmare bestämt HV71 dam. Förra säsongen så åkte de ut i kvartsfinalserien mot Linköping. Vann första matchen hemma i Jönköping, men förlorade båda bortamatcherna. Vad kan vi säga om HV71 strupp så här långt?
Jag tycker de har några intressanta transatlanter där, till exempel med Hannah Mower, Chelsea Peterson, och sen även de här tyska systrarna också, Paula Nix och Emily Nix. Vi pratade ju med Paula Nix efter en träning här under veckan, och hon säger ju det att de hoppas ju kunna vara i toppen och slåss om de äldaste medaljerna. De kommer ju bli en liten underdog eftersom att Luleå och Linköping är de stora favoriterna, men de kan nog faktiskt överraska.
Är de i skiktet precis bakom där då, tycker du, Mattias, och du, Alexander?
Ja, jag skulle nog säga det i alla fall. Framförallt också, om man kollar på nyförvärvningar, så de har några intressanta personer. Framförallt Anna Meixner ska bli otroligt intressant att se från EHV Sabres i Wien. Hon gjorde 44 poäng på 17 matcher förra säsongen, gjorde 20 mål och 24 assist. Och jag kan inte så jättemycket om ja, den österrikiska ligan där, men jag, det ska bli som sagt intressant att se vad hon kan tillföra i laget. Sen Rikka Veilile är ju en otroligt meriterad forward från Finland också. Hon har ju spelat flertalet säsonger för Djup i Finland och representerat landslaget flera gånger. Och gjorde 39 poäng på 11 matcher i klubblaget förra säsongen.
Och sen har de ju Wolders Schack där och Lindsey Griggs som också är transatlanter där. Så det ska bli intressant att se. Och sen har vi ju målvaktssidan med Sabina Eriksson och Lina Jansson där. Förmodligen Sabina kommer få stå de flesta matcherna skulle vi kunna tänka oss. Men så har vi ju även Vilma Nilsson där som är född 2000 alltså. Det ska bli oerhört intressant att se om hon kan få någon chans här i SDHL.
Det är från Alvesta alltså Vilma Nilsson. Hon har varit med på träningarna, ser ganska vass ut ändå får man väl ändå säga. Du och jag, precis som du sa förut, var ju på en träning här i veckan. Var det någon där som du tyckte verkligen stack ut lite grann?
Givetvis så såg vi ju Fanny Rask där ska jag säga och Jenny Asserholt. De såg vassa ut som alltid tyckte jag. Och sen ska det bli intressant att se när matcherna drar igång också och se de här transatlanterna när de spelar och så vidare. Så det känns som att HV71 om har någonting på gång faktiskt.
Jag var och kollade på, de spelade en träningsmatch i förra veckan från när det här avsnittet spelas in. Där de mötte Linköping på hemmaplan, träningsmatch. Fick torsk med 4-0 och då, alltså även om man åker på torsk med 4-0, man producerar inte allt för mycket framåt. Men det är ändå det här, man visar på att man vill, man är där, man vill utvecklas liksom, man vill ta för sig. Sen kanske man inte har hunnit spela ihop sig, men det är ändå 12 stycken nyförvärv. Och det tar tid att komma in i, alltså i gamet och verkligen snöra på sig skridskorna och göra arbetet för laget. De måste få den här tiden till att kunna utveckla sig som lag och spela ihop sig. Då tror jag att de kommer bli riktigt vassa i år.
Det känns som att det är en... Jag har varit lite runt om och kollat på lite träningar och lite matcher också. Då. Det känns som en härlig grupp. Alltså en grupp där man utvecklas. Driv på träningarna. Precis som du säger. Och det vittnar de ju själva om. Så det skulle jag absolut rekommendera. Jag var på kvartsfinalen där mot första hemma mot Linköping. Jag blev faktiskt överraskad över hur pass bra HV var. De vann ju den matchen också. Sen vände ju Linköping och slog ut HV med 2-1 matcher då på hemmaplan. Men det tror väl jag lite beror på att Linköping var inte riktigt beredda i första matchen där i kvartsfinalen på hur bra HV skulle komma ut. Jag såg ju det att Linköpingsspelarna, de var ju frustrerade och slog i sargen och sådana där va.
Men vad var det som gjorde att HV71 förlorade kvartsfinalserien mot Linköping skulle du säga, Henrik?
Nej, men jag tror att det var så att, som man sa, de var inte beredda här nere i Kinnarps arena på hur taggade, hur bra HV kom ut. De har inte kunnat vända den matchen även om de har fått 10 perioder på sig. Men nu fick de en eller två dagars vila till match nummer 2 och då var de bättre förberedda. Linköping var ju då i alla fall ett mycket bättre lag på pappret ska vi säga. Så att, det var inte så konstigt att Linköping slog. Det var väl snarare en skräll att det blev 2-1 i matcher istället för 2-0.
Jag var uppe och såg båda matcherna i Linköping förra säsongen. Och det som jag såg, alltså LHC är ett bättre lag. Det måste jag ändå kunna säga. Men de liksom i spelet, det var som att, jag vet inte vad det var, men de fick pucka mot sig hela tiden HV70. Det var någon sån här sargstutt som, ja, pucken studsade rakt ut i banan och det blev liksom kontringsläge för LHC. Och alltså Linköping fick med sig, alltså de fick med sig pucken konstant. Om det är skicklighet eller om det var tur just då, det kan jag inte svara på, men det är...
Bra lag har ju oftast tur.
Precis,
säger man ju.
Så mycket stämmer väl i det, men det är just det där, det var liksom, det var så surt, för det var lite som att de halkade på målsnöret bara på grund av, alltså för det var flera gånger som det skedde liksom någon sån här sargstuts eller toucha på skridskor, studsar helt rakt på klubban på en Linköpingsspelare som bara kunde åka vidare och ja, skjuta in pucken i mål i princip.
förhoppningsvis så har ju HV lärt sig någonting här nu också. Det var ju första slutspelet för dem någonsin förra säsongen, och jag tror att det kan bli en semifinalplats i år faktiskt. Och dessutom så funderar man lite över hur det känns som att intresset är på väg att öka i stan. Förra året såg vi Luleå, där intresset var enormt för Luleås damlag. Tror ni att Jönköping kommer bli nummer två, att få mycket folk på matcherna? Och...
ja, men, man hoppas ju det, precis. Snodde jag ordet lite där från Mattias. Men, ja, men jag tror faktiskt det, och det visar ju bara på att laget... liksom, ju bättre, oftast är det så, ju bättre de spelar desto mer folk är på matcherna, och HV spelar ju otroligt bra ishockey i stundtals förra säsongen, även om de hade svårt mot lag som Luleå och Linköping under serien. Så jag menar, man visar ändå på att man vill vara där och vill slåss om saker och ting, som jag sa förut, och jag tror det kommer locka mer publik i längden.
Man får ju hoppas att HV71 sluter samman som förening också, att här laget hjälper damlaget att marknadsföra dem, och så att de får publik till sina matcher. Så att det blir liksom en bra bredd i hela deras förening.
Jag tycker ändå att i alla fall jag har sett det nu. HV har delat på sociala medier mycket om damerna här nu på försäsongen. Så känner jag. Dessutom tycker jag att det har skrivits lite mera om dem i media. Så att, och ju mer det skrivs, och desto mera själva huvudföreningen HV promota sitt damlag, det är klart att då kommer det ju locka publik och intresset höjs. Vad tycker ni om att de ska börja ta betalt nu då för matcherna? 50 kronor i inträde.
Jag menar, det är professionell idrottsverksamhet som de håller på med, och jag ser det inte som ett problem att de ska ta betalt för att titta på damishockey av världsklass. Jag ser inte det som ett problem. Jag tror inte att det kommer bli mindre publik bara för att de tar en 50-lapp per person. De som verkligen brinner för damhockey, de som tycker att det är intressant, och de som tycker, alltså de som vill se bra fartfyll ishockey, de liksom, de kommer gå på HV-dams matcher oavsett. Men om vi ska gå tillbaka lite till nyförvärven, är det någon så här, ja, på backsidan kan vi ta Selma Aho, Sebastian Ahos lilla syster. Född 99, spela förra säsongen i Björklöven, och spelat åtminstone tre matcher med HV71 under förra säsongen. Hur såg hon ut på träningen när vi var där, Mattias?
Jag tyckte hon såg rätt rask ut. Det känns som att hon har...
Inte Fanny då? Nej, det var ett skämt.
Nej, det kändes... Ja, precis. Fanny Raska, precis. Nej, men det kändes som att hon är ung och intressant, och det ska få se, vi får se lite grann hur, när vi kommer till tävlingsmatcherna där, hur hon lyckas utvecklas. Men jag tyckte hon såg pigg och rask ut faktiskt, och även Fanny Rask.
Sabina stod ju 32 av de 36 seriematcherna förra säsongen. Lina var skadad. Hur tror ni det kommer se ut på målvaktssidan? Kommer man rulla lite mer den här säsongen, eller är det Sabine som kommer få förtroendet?
Ja, där har jag inget svar. Jag tror ju faktiskt att det kommer bli Sabine, eftersom hon stod de flesta matcherna i förra säsongen. Men det som är nytt nu till den här säsongen är ju att HV-dam har fått en egen målvaktstränare. Och det är inte så vanligt. Jag tror bara att det är Luleå och något mer lag i SDHL som har en specifik målvaktstränare för just dammålvakterna. Innan har ju de gått under William Rams beskydd då, som är målvaktstränare för hela föreningen HV71. Men nu är Henning Solberg inne och ska lägga fokus på damerna. Så det är väl... vi skickar väl ut den frågan till honom. Kommer han rulla runt lite mer kanske på sina målvakter?
Ja, det ska bli intressant att se. Få se om Henning Solberg lyssnar på det här och kan återkomma till oss.
Mailledes.
Precis. Men jag skulle också passa på, nu när vi ändå pratar om HV71, Rosa Lindstedt, också en meriterad landslagsback. Blev ju finsk mästarinna förra säsongen med djup. 37 poäng på 28 matcher, och då är hon back, ska tilläggas. 16 mål, mycket bra för att vara back, och 21 assist. Det är, alltså, nu har de ju tyngden på liksom sådana som har varit med i gamet ett litet tag, eller vad säger ni?
Ja, nej, jag håller med.
Absolut, det är ju en rutinerad back, så hon ska ju prestera, och det är ju likadant med Välille där också, så att det kan bli intressant.
För det är ju ändå Jenny Asseholt, Fanny Rask, Välille och sen nu då Lindstedt också. Det är ju fyra stycken pjäser som har varit med länge, spela in, alltså både nationellt men också internationellt.
Ja, och Jenny Asseholt kan ju, nu då med tanke på den senare tidens turbulens med hennes vara eller icke-vara i landslaget, och som det ser ut just nu så är det ju icke-vara, att hon kan lägga mera tid på klubblaget och återhämta sig när det egentligen är landslagssamlingar. Vad säger vi om det här med Bork versus Asseholt Eliasson?
Jag tycker väl lite det är dagisnivå på alltså snacket emellan. För mig så ska det vara raka puckar, framförallt när jag har med landslag att göra. Alltså, om det är som så att det har varit personliga skäl på grund av Jenny Asseholt, att hon åkte iväg på det här lägret tillsammans med hennes sambo som är från Boston där de drev det här, och inte kunde vara med på landslagssamlingen som var i juni. Alltså då känns det för mig att någonstans så borde det ha skett en kommunikationsmiss. För om man inte kan liksom komma fram till en vettig lösning på grund av en sån sak, nej men då, alltså det ska inte fungera så inom landslagen.
Man tycker att det borde ju vara på en professionell nivå. Leif Bork är så pass rutinerad, Jenny Asseholt är också så pass rutinerad, så man ska kunna prata om det här och inte att det ska bli sådana här skriverier. Det känns bara väldigt onödigt faktiskt.
Samtidigt så jag förstår ju Bork att han ställer de här kraven då, att man ska vara med på alla landslagssamlingar och allt det här, för Sverige har inte vunnit mästerskapsmedaljer på hur många år som helst nu. Och nu siktar de mot OS, siktar på medalj där, och det krävs ju en hel del, självklart.
Men samtidigt, om Henrik Zetterberg skulle komma ut med till Rickard Grönborg och säga att hörru du, av personliga skäl, jag skulle behöva få lugna ner mig lite just det här träningsläget. Är det okej? Okay? Kan jag liksom komma tillbaka, komma till nästa träningsläge? Jag vet att det inte är bra, för jag menar, det finns ju andra hungriga killar där ute. Jag tror inte att det skulle bli samma, alltså jag menar, Henrik Zetterberg skulle få komma tillbaka till landslaget om man ska se det ur det perspektivet, tror jag. Jag tror mer att det är kommunikationsmiss, alltså som är, och jag tycker att det ska acceptera från den synvinkeln. Sen så köper jag liksom att man ska vara på träningar och så här, men just personliga skäl kan väl jag tycka är, ja.
Det känns väl lite som att Bork alltid på något sätt har kört med den här härskar tekniken, att det är han som bestämmer och allt det där. Men för att återgå till det här med, jag gillar ändå den satsningen att man ska träffas när det liksom finns lägen, men då kan man sätta det i ett annat perspektiv också, att det är en sak för de professionella ishockeyspelarna, de får lön för att spela ishockey och de gör inget annat, men damerna jobbar vid sidan av eller pluggar. Och sen åker de direkt till träning, så ser det ut nästan året runt. Och då ska de, den lediga tid de ändå har, då ska landslagsspelarna lägga det på landslagsläger. Och jag kan förstå att det blir lite fler nej tack där. Och det är väl egentligen ett problem som inte Bork då för, utan det är väl mera, ja, det ligger ju högre upp så att säga, att se till att ge damerna bättre förutsättningar, ge dem lön för sitt ishockeyspelare, så de kanske kan gå ner och jobba halvtid eller något sånt där. Men satsning, så om man blir framgångsrik så behövs det en satsning hur som helst på landslagsnivå då.
Emma Eliasson blev utsedd till fjolårets bästa spelare, back från Luleå. Hon petas ju också av Bork, som har väckt stora känslor hos hockeyälskande i Hockey Sverige. Vad kan vi säga om den petningen?
Det känns ju riktigt konstigt faktiskt att han petar Emma Eliasson. Jag ser verkligen henne som en given kandidat i det svenska landslaget. Så jag förstår inte riktigt hur Bork resonerar där. Det kan ju finnas olika skäl till det. Men vi får väl hoppas nu att den här stängda dörren kanske kan öppnas sett till kommande säsong. Om Emma Eliasson kan fortsätta på den här nivån och presteras på samma sätt, så kanske Leif Bork får lov att ändra sig. Så vi får se, vi får följa den där utvecklingen lite grann.
Ja, det var ju det där med, vad var det han sagt? Stängda, dörren är stängd men den är inte låst. Och det tolkar jag, jag vet inte om ni gör det på samma sätt. Men att det är upp till spelarna själva här nu och visa att de vill tillbaka så att säga.
Och det sa ju även Emma Eliasson till Sportbladet också i en artikel som finns publicerad på deras hemsida, att hon vill liksom ge tillbaka och slå lite Leif Borg på käften den här säsongen, om man ska fatta det hela rätt. Hon vill verkligen visa och att liksom att hon är värd den där landslagsplatsen, och hon vill visa under säsongen att nej, men Borg, han hade fel.
Och då är ju det att slå på käften och billigt talat. Hon vill nog inte attackera honom fysiskt, men hon vill visa genom sitt spel att han kan inte hålla henne ute.
Hon använder det som tändvätska, kan man säga.
Och Leif Borg sa ju även i en intervju med SVT om Asseholt att man inte kan leva riktigt på gamla meriter, och berättar även för Sportbladet att han tycker att hennes skador den senaste tiden har varit sämre, eller har gjort henne sämre i landslaget. Och Uffe Johansson reagerar ju väldigt, väldigt starkt på det och tycker inte alls att hon har blivit sämre. Är det någonting som ni tycker att de här skadorna har gjort? Jag tycker inte att hon har blivit sämre. Jag ser fortfarande potential i Jenny Asholt.
Ja, herregud, hon är ju vältränad och 28 år och liksom det. Nej, jag håller inte med Borg där. Det var nog bara något han sa.
Jag håller helt med där. Jag tycker också Asholt har en given plats i det svenska landslaget. Absolut.
Vi sätter punkt där för den här gången. Har ni några som helst funderingar eller tycker att vi borde prata om någonting intressant som händer där ute i Hockeysverige? Maila oss gärna på 036hockey@hockeystaden.se. Det är Alexander Palombo som pratar nu, och på Twitter så hittar ni mig med användarnamnet pappabosse, nolla istället för O.
Och sen har vi mandersson10 där med ett stort A. Där hittar ni mig på Twitter med det användarnamnet.
Och sen har ni mig, Henrik Skoglund, som på Twitter heter @hockeystaden.
Tack så mycket. Tja då.
Tja då.
Tja.
Det här är hashtag 036hockey med Alexander, Henrik och Mattias.